God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Du ska få lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över apostlagärningarna. Vi har kommit till del 32.
Då är vi apostlagärningarna 11:19 enligt mina anteckningar. Jag tror det ska stämma bra. Och vi ska se här hur långt vi kan komma idag. Men vi ska börja i alla fall i 11:19, och då är sammanhanget är det att Petrus har nu rapporterat i Jerusalem om vad som hände när han var i Caesarea, i Cornelius hus. För där hade då Guds ande avbrutit honom, får man nästan säga, och uppfyllt alla de närvarande där, de flesta, allihopa skulle jag vilja säga, utom de där sex som gick tillsammans med Petrus, för de var ju judar, men de andra var ju hedningar. Så att det var stort och omvälvande redan det att Petrus gick in i det här huset och hade den här förkunnelsen. Men efter den här händelsen så slutar kapitel 10 med att han stannade kvar där i några dagar. Visst är det ingen så stor där, vi slutade i 11:18 förra gången. Där stod det att när han hade förklarat sig då att de lugnade ner sig, de här de andra apostlarna och församlingsmedlemmarna i Jerusalem. Och det gjorde de väl förmodligen då, eftersom det står så, men vi vet att det varade inte för evigt, utan det kunde vara ganska upprört också fortsättningsvis. Men det som har hänt här, och det var väl därför det tog så mycket utrymme också i apostlärningarna, det är att hedna missionen nu har fått ett genombrott. Och då är det två saker som jag tänker på. Det ena är det att det var alldeles oplanerat. Glöm aldrig bort det. Att det var inte församlingen i Jerusalem, inte ens apostlarna själva, som hade hört att de skulle gå ut i Judeen, Samarien, Galileen och hela världen, inte ens de hade kommit på det här. Utan det var alltså förföljelsen i Jerusalem, den som svåra förföljelsen som bröt ut när Stefanus stenades, som gjorde att de spreds ut över Samarien och att det här kom igång. Och det var också så att när det då uppstod en massa smågrupper, kanske vi ska säga, i Samarien och kanske delar av Galileen också, så reser Simon Petrus på visitationsresa efteråt och ser till om det här nu har gått rätt och riktigt till, så att evangeliet är oförvanskat. Och han förmodligen beder och döper de här människorna. Och när han befinner sig i bön vid nionde timmen, så får han plötsligt en syn. Och i den synen så sänks det ner en linneduk full med rena och orena djur. Och vi har ju gått igenom det här i detalj. Det leder till att han kommer till Cornelius hus. Alltså också det var oplanerat. Petrus hade inte någon plan på att ta missionen till Cornelius hus eller till hedna missionen. Utan allt det här sker utan att de har planerat det. Och varför säger jag det för? Jo, därför att jag tror att det är Gud själv som står, så att säga, för missionen. Och vi är redskap i Guds mission. Och ibland utan att veta om det. Och det är kanske så det ska fungera. Jag tänker på det inte minst i våra dagar och i vår tid, när vi så gärna vill nå ut till människor. Och vi ska nu arbeta inte bara med gudstjänst och undervisning, diakoni, utan också med mission. Och vi ska planera och vi ska gå igenom hur vi ska lägga upp det här. Men det finns nog inte något exempel i Bibeln på där människor har planerat, så att säga, missionen och kan genomföra det här uppdraget. Utan det verkar ha ägt rum spontant. Och ännu tydligare blir det när vi läser vidare. För nu ska vi läsa i 11 kapitlet vers 19. Vi ser hur långt vi ska läsa här nu. Till och med 21 åtminstone. Det som hade skingrats på grund av den förföljelse som började med Stefanus kom ända till Fenikien, Cypern och Antiochia. Och de predikade ordet endast för judar. Men bland dem fanns några män från Cypern och Kyrene. Och när de kom till Antiochia började de tala också till grekerna och predika evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ser ni här vilka det är som utför det här verket? Ser ni vilka det är som missionerar? Ser ni vilka det är som evangeliserar? De är inte namngivna. De som hade skingrats, står det. Och i vers 20. När de kom till Antiochia så började de tala till grekerna. Och i vers 21. Herrens hand var med dem, men vi vet inte vilka de är. De är inte namngivna. Det här är människor som har skingrats på grund av förföljelsen. Det är de alltså som går i bräschen för missionen. Och jag undrar, jag har väl inte någon stor erfarenhet precis, men de gånger som jag har sett åtminstone tiotals, kanske till och med tjugotals människor komma till tro under slutet på 70-talet i Stockholm och även på några andra ställen, så har alltid skett spontant. Alltid oplanerat. Vi brukar glädja oss över att ett 30-40-tal har kommit till tro här i Värnamo för 4-6 år sedan. Tiden går fort. Hur kom de till tro? Ja, det är inte vet jag. Herrens hand var med dem som berättade om Jesus. Och människor kom till tro. Och det är klart att i det läget så blir det ju också extra tydligt att det är Herren själv som inte bara står för utsändaret utan också genomför själva uppdraget. Alltså ordet behöver vara fyllt med Guds närvaro och Guds ande för att kunna förvandla människors hjärtan. För vare sig ni eller jag eller någon annan kan förändra människors vilja eller människors hjärtan. Utan det är Herren själv. Och det blir så tydligt tycker jag när man går igenom de här kapitlen i Apostlagärningarna. Men nu talas det här om hedna missionen. Hela kapitlet handlar om detta. Och då har jag 4 stycken delar. Den första delen är det som vi har läst här nu då, 19-21. Hedna missionen påbörjas av okända lärjungar. Man kanske till och med skulle kunna skriva av okunnighet om vad som pågår. Den andra delen i det avsnitt som vi har framför oss, det är verserna 22-24. Där står det att hedna missionen godkänns av Barnabas. Alltså inte apostlarna som kommer springa det här nu som det har varit tidigare. Utan nu är det Barnabas som godkänner det. Och vers 25-26. Hedna missionen stärks av Saulus. Och de sista verserna 27-30. Hedna missionen förverkligas genom goda gärningar. Så vi ska ta det där bit för bit. Jag tror vi slutade förra tisdagen med att vi skulle lägga märke till det lilla ordet också i vers 18. När de lugnade sig och prisade Gud och sa efter att Petrus hade förklarat för dem vad som hade hänt hos Cornelius hus, så säger de, så har Gud skänkt också åt hedningarna den omvändelse som ger liv. Här sägs, uttalas det för första gången. Det sker också åt hedningarna. Och det kommer sedan igen i vers 20. De här som kom från Cypern och Kyrene, när de kom till Antiochia så började de tala också till grekerna. Som ni ser i vers 19 där, så de som var spridda efter förföljelsen, de predikade endast för judar. Men här kommer det några från Cypern och Kyrene. Och det är ju ganska intressant. Att det fanns kristna på Cypern vet vi ju. För Barnabas var ju en av dem som kommer från Cypern. Förresten, visste ni det att den här Lazarus som uppväcktes från de döda, han som kallades ut ur graven, hade varit död i 4 dygn. Alltså brodern till Marta och Maria. När han uppväcktes från de döda så säger legenden, får vi väl säga, eller berättelsen säger det, att han kom till Cypern. Och han bodde i Kition, den stad som nu heter Larnaca. Och dit vi gärna åker på semester. Och där finns en kyrka som heter Lazaruskyrkan. Och den är från 300-talet. Och där kan man gå ner under altaret. Och där finns Lazarusgraven utpekad. Så det är möjligt att det var det första som hände när det gäller alltså evangelisationstermer. Kanske till och med hände innan Jesus ens hade dött och uppstått, innan pingstdagen. När, vi vet ju inte när Lazarus kom dit, va? Men man kan ju tänka sig att han har kommit dit och att han har berättat att han har blivit uppväckt från de döda. Det var väl någonting att berätta det. Så det här, men i alla fall så finns det alltså kristna på Cypern. Och de har kommit här nu då till Antiochia. Och Kyrene, vet ni vad det är för något då? Kyrene är ju en stad som ligger i Libyen, alltså i Nordafrika. Och det har vi inte läst någonting om i apostlagärningarna. Men där fanns också kristna, tydligen. Det här är ju några kristna från Kyrene. Och är det, finns det någon klocka som låter nu i bakhuvudet? Simon från Kyrene var ju han som bar Jesu kors. När under korset på väg till Golgata så tvingar de Simon från Kyrene att bära korset. Och Kyrene, om jag minns rätt, nu är också omnämnt på pingstdagen. Det kommer, det räknas ju upp, det kommer folk från alla möjliga håll och kanter. Jag tror att Kyrene är omnämnt där också. Så där fanns en kristen församling. Så det, ni ser att det finns ganska mycket, kan vi tänka oss, som inte är nedskrivet i apostlagärningarna. Utan det som är nedskrivet här, det är nedskrivet till lärdom och uppmuntran för oss. Och det är så vi försöker läsa det också. Men när de där från Cypern och Kyrene kom till Antiochia, då började de också tala till grekerna. Nu är det bara så att på grekiska, för det är ju skrivet på grekiska det här, så står det att de började predika också för hellenistai. Och hellenistai, alltså hellenisterna, det ordet har förekommit åtminstone två gånger tidigare. Därför att en gång var väl när apostlarna fick klart för sig att de inte kunde ägna så mycket tid åt administrationen, för de skulle ägna sig åt ordet och bönen. Och så utvalde man 7 stycken hellenistais. Det var ju alltså de här diakonerna. De var ju grekisktalande judar. Så ordet hellenistai betyder grekisktalande judar. Och det andra tillfället nu, som jag inte kommer ihåg vart det var någonstans, där syftade också på grekisktalande judar. Och då är frågan, ska det inte förstås så här också? Ordet kan betyda greker, alltså hedningar. Men ska vi förstå det så, om ni tänker efter, om vi läser här. Det fanns några män från Cypern och Kyrene, när de kom till Antiochia började de tala också till grekisktalande judar. Det är ju den första översättningen. Men det vore ju inte särskilt märkvärdigt. Att de har predikat för judar är ju inget märkvärdigt. Inte ens för grekisktalande judar. Men om det är greker så är det märkvärdigt. Och då kan man förstå det lilla ordet också. Och så kan man förstå varför hellenistai måste betyda grekiska hedningar. Därför det är anmärkningsvärt. Alltså måste det vara så det ska förstås. Annars borde det inte ha stått här överhuvudtaget. Så det är sannolikt på det sättet. Så att här, och dessutom så står det också att de predikade i slutet på vers 20. De predikade evangeliet om Herren Jesus, Kyrios. Det står inte Messias Jesus. Som det borde ha stått om det hade varit judar man talade till. För de väntade ju på Messias. Men Herren, det grekiska ordet Herren, Kyrios. Det är det ord som används i hedna sammanhang. Kristus. Den smorde är Messias, men Herren Jesus är Kyrios, det grekisktalande. Så att här predikar de för hedningar om Herren Jesus. Så att det vi läser om här är alltså ett definitivt genombrott utav hedna missionen, och det genomförs utav dem som inte vet vilka de är. Det är rätt fascinerande egentligen. Och så står det då i vers 21. Inte bara att Herrens hand var med dem. Det är ju ett annat uttryck för Herrens ande. Herrens hand och Herrens heliga ande. Det är synonyma begrepp. Men här står att Herrens hand var med dem. Och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Det står inte här hur många det ett stort antal är. Men kan vi nog tänka oss att det är ett stort antal. Här stannar det nog inte vid tjogtal, det tror jag inte. För här var en väldig kraft verksam. Nu var det visserligen bara Antiochia det här, men i alla fall. Ett stort antal. Och de omvände sig till Herren, och där står då ett ord på grekiska som används också tidigare, som nästan har blivit som en teknisk term här hos Lukas. Det översätts ibland med att de slöt sig till Herren. De vanns för Herren, de lades till Herren. Men det är Herren som är subjektet. Det är Herrens ord som går ut ifrån Herren. Det är Herren som verkar genom sitt ord. Och de som får sina liv förvandlade vinns för Herren, eller läggs till Herren. Så att det talas inte om församlingar eller församlingsmedlemmar eller någonting sånt som vi gärna talar om. Det heligas gemenskap är det som talas om här, med Herren i centrum. Antiochia, den här staden, var ju också, kan man säga, den första basen för hedna missionen. Det blev ju en sån, det finns två stycken centrum i den första kristna kyrkan, och det är inte Jerusalem. För Jerusalem upphöjde, jämnades ju med marken år 70. Då försvann ju Jerusalem. Redan har då ett antal, hundratals eller tusentals, lämnat Jerusalem, för man flytt på grund av förföljelsen. Men år 70 så jämnas Jerusalem med marken, och då flyr de flesta kristna som är kvar, de flyr till en stad i Jordanien som heter Pella, som ni kanske har hört talas om. Men det finns inget centrum i Jerusalem, utan Jerusalem är vetekornet som faller i jorden och dör, men det växer upp på hundratals andra platser istället. Och de andra platserna, de två viktigaste platserna, det är Antiochia och Alexandria i Egypten. Där fanns det ett stort kristet center, kan man säga. Antiochia var ju också rätt plats att av Herren att utvälja, att den här församlingen som uppstår här nu uppstår just i Antiochia. Antiochia byggdes på 300-talet före Kristus av grekerna. Så det är en grekisk stad. Och här nu är det ju romarna som har tagit över det grekiska herraväldet, så det är romarriket. Jag tror det var år 60-70 någonstans som före Kristus som det blev romersk stad. Och det här är en kosmopolitisk stad. Det är den tredje största staden i romarriket. Här bor över 500 000 människor. Jag vet inte var man ska, hur många bor det i Göteborg eller någonting sånt kanske. Möjligt. Så att det är en stor stad. Och här bor människor från alla möjliga håll och kanter av den dåtida världen. Den största staden är Rom förstås. Den andra staden är Alexandria. Och så kommer Antiochia. Och i denna stad så uppstår då en församling. Och det är många, och de håller naturligtvis till i hemmen. Och så småningom i församlingshus. Församlingshus, det betyder att man slår ut väggarna i de större hemmen. Och använde två rum som en samlingssal till exempel. Och det kanske fanns flera sådana församlingshus till och med. Så detta är vad som händer i Antiochia. Och så läser vi vers 22. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem. Och man sände då Barnabas till Antiochia. Jag måste ursäkta att jag skrattar, men de här apostlarna i Jerusalem, de fick ju höra tydligen både det ena och andra, först från Samarien och sen från Cypern och nu från Antiochia. De har ju inte koll på någonting, utan det rapporteras in till dem bara. Och då klart de blir lite förvånade och undrar vad är det som pågår. Och vers 23 då, när Barnabas kom dit och såg vad Guds nåd hade uträttat, då blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man, uppfylld av den helige ande och tro. Och en stor skara människor fördes till Herren. Det var väl en skörd till där, vad jag förstår. För det var ju inte samma människor som i vers 21, utan här var det väckelse i den här staden. Och den var tydligen så tydlig, den här väckelsen. Vi kan ju tänka på de där 12 kännetecknen som vi läste om när vi var i kapitel 2. Alltså brödsbrytelsen och apostlarnas lära, brödsbrytelsen, brödragemenskapen, bönerna, tecken och under och så vidare. Det var ju 12 stycken kännetecken. De var säkert synliga här nu. Och när Barnabas kommer dit i vers 23 så ser han ju omedelbart vad Guds nåd har uträttat. Det finns inga människor som tillskrivs så nära här. Det är naturligtvis att det var människor både från Cypern och Kyrene och Fenikien och varifrån de nu kom som var redskap. Men det var Guds nåd som hade uträttat det. Och jag tycker så mycket om det uttrycket Guds nåd. Därför det betyder ju att det finns ju inget krav på de här människorna som tar emot Jesus. De åläggs ju inte någonting. De måste inte räcka upp handen eller komma fram eller så där, eller bete sig på ett visst sätt eller någonting sånt. Här är Guds nåd. De berättar om Guds nåd och Guds nåd slår igenom i människors liv. De säger ja till Guds nåd. Och det är klart, den som får en aning om vad Guds nåd är för något har ju väldigt svårt för att stå emot det. Varför skulle man stå emot nåden? Varför skulle man stå emot Guds kärlek? Om en människa står emot en evangelist eller en pastor eller en präst eller något sammanhang och man känner att man håller på att bli övertalad eller att det blir några diskussioner, och det kan jag förstå. Men är nåden liksom lyfts i en människas liv, hur ska man kunna stå emot det? Det finns ju inget skäl i världen att stå emot evangeliet. Goda nyheter för den människan som lyssnar till det, såklart. Inte bara goda nyheter rent teoretiskt, utan om jag talar till en människa som är i nöd och talar goda nyheter, så blir ju den människan glad. Det är ju det som gör att det kallas för goda nyheter. Och det har vi tittat på tidigare, hur när evangeliet gick ut, hur hela städer i Samarien människorna blev glada över evangeliet. Så här behöver vi få återuppleva en dimension som ibland känns långt borta för oss, tyvärr. Men det kanske kan ändra sig igen. Ja, det kan ändra sig igen. Och vi har sett att det har hänt också i våra sammanhang, även om det har varit i mindre sammanhang. Och Barnabas som ser det här, han blir glad, står det också i vers 23. Då blev han glad. Och så uppmanade han alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Och nu kommer det tillbaka till mig, det här som jag har sagt så många gånger tidigare, det här med att tjäna Gud med hela sitt hjärta. Och när man talar om det, så är det många, tyvärr också kristna, som tycker, oj, det var ju väldigt kravfyllt. Hur ska vi kunna klara av att tjäna Gud med hela vårt hjärta? Och då har jag försökt att förklara det, att hela vårt hjärta, det är ju också våra tillkortakommanden. Det är ju också våra missgärningar, våra överträdelser. Det ska också bäras fram till Gud, nämligen i syndabekännelsen. Vi kan mycket väl tjäna Gud med hela vårt hjärta, och inte bara kan, utan jag skulle vilja säga det nu då, eftersom det står här i versen, att vi måste tjäna Gud med hela vårt hjärta, därför att vi kan inte räkna med något gott, som Jakob säger i Jakobsbrevet, om vi är kluvna i våra sinnen. Vi kan inte halta på båda sidor. Det blir som en inte bara som en spricka, utan som det blir som en spricka, en klyfta i våra hjärtan. Det tron rinner ut. Vi måste ha hela hjärtat för att kunna hålla Kristus, hela hans herravälde, på livets alla områden. Och eftersom det inte är självklart för oss, så kanske man kan tänka sig att det inte var självklart för dem. Och att det är viktigt alltså för Barnabas att säga till dem att de håller sig till Herren av hela sitt hjärta. För det kan man väl tänka sig att det var många, alla hade väl inte förstått allting. Och många ville säkert vara kristna på sina, eller lärjungar på sina egna villkor då, precis som nu. Jag är säker på att Barnabas talade ungefär som jag talade nu. Därför att det går, man klarar inte av helt enkelt att höra Guds röst och att följa Guds vilja om vi inte gör det med hela vårt hjärta. Vi kommer hela tiden att hemfalla till våra egna tvivel annars. Ja, Barnabas var en god man. Han var uppfylld av den helige ande och tro. Och det där känner vi igen ifrån apostlärningarna 6 är det väl, va? Eller 5 är det till och med. Och en stor skara människor fördes till Herren. Så var det med det. Och då går vi vidare till vers 25 och 26. Som handlar om hur hedna missionen stärktes av Saulus. Barnabas begav sig därefter till Tarsus för att söka upp Saulus. Han fann honom och tog honom med sig till Antiochia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Om ni tittar i 9:e kapitlet så ska vi bara repetera en detalj, kan det tyckas. 9:e kapitlet handlar om hur Saulus blir omvänd. Och det står i vers 15. Det här är själva uppenbarelsen som Saulus får. Att här, Ananias, det är ängeln som talar till Ananias och säger till Ananias, säger han om Saulus. Men Herren sa till honom, gå, han är ett redskap som jag utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar. Det här tilltalet måste ju varit otänkbart för den här tiden, för hedningarna fanns inte på agendan. Men nu när vi kommer där vi befinner oss nu i Antiochia, då har vi sett hur hedna missionen har brutit igenom. Det här som står i 9:15, det leder ju sedan till att Saulus får sin syn. Han stannar hos lärjungarna i Damaskus. Han börjar predika i vers 20 i synagogorna. Och i vers 26 så kommer han till Jerusalem. Han försöker ansluta sig till lärjungarna, men alla var rädda för honom eftersom de inte trodde att han var en lärjunge. Och så vers 27 då. Då tog Barnabas hand om honom. Och Barnabas var en god man. Han fick namnet Barnabas för det betyder tröstens son, eller den som uppbygger. Den som visar omsorg och bryr sig om människor. Och därför fick han det öknamnet eller smeknamnet. Och han gjorde det med Saulus, och han berättade för apostlarna vad Saulus hade varit med om. Han hade sett Herren, Herren hade talat till honom och Saulus hade predikat. Saulus hade naturligtvis vunnit förtroende hos Barnabas, och tvärtom, Barnabas hade förtroende hos Saulus. De hade talat med varandra. Kan man då tänka sig att Saulus har berättat för Barnabas att Herren hade sagt till honom på vägen till Damaskus att han skulle bli ett redskap för hedningarna? Ja, naturligtvis. Det är klart att Saulus hade berättat för Barnabas att han hade mött Herren och att Herren hade kallat honom. Att han skulle bli en apostel för hedningarna. Men det hade inte hänt. Därför som det som händer här är ju att i vers 30 att Saulus får fly ifrån Jerusalem och först till Caesarea och sen till Tarsus. Och där försvinner ju Saulus. Men nu tillbaka till våran vers i kapitel 11, vers 25. Här har Barnabas nu kommit till Antiochia. Och där upplever han två gånger om, står det. Först i vers 21. Ett stort antal kom till tro. Och sen igen då i vers 24. En stor skara människor fördes till Herren. Och vi talar om hedningar. Vi kanske talar om hundratals hedningar. Och Barnabas ser det här. Och han tänker naturligtvis, hur ska vi ta hand om alla de här? Och hur ska vi undervisa dem? Och så kommer han att tänka på mötet med Saulus tidigare. Vad var det Saulus hade berättat för honom? Jo, Saulus hade sagt att Herren hade sagt till honom att han skulle vara ett redskap för hedningarna. Nu förstår Barnabas att den tiden har kommit. Nu är hedningarnas tid, och inte bara hedningarnas tid. Nu är det Saulus tid att träda in på scenen som en fullödig apostel och lärare. Och då läser vi i vers 25 att han beger sig till Tarsus för att leta rätt på Saulus. Och det som händer är förstås att han hittar Saulus och han tar med sig honom till Antiochia. Han säger till Saulus, han berättar för Saulus, följ med till Antiochia. Hundratals hedningar har kommit till tro. Och frågor om lagen och omskärelsen börjar säkert liksom surra i luften ganska snart. Saulus, du måste komma med till Antiochia. Nu måste du berätta och undervisa. Och så står det att de där två bröderna i vers 26 undervisade en stor skara under ett helt år. Det står inte här vad de undervisade om. Men vi har ju läst Jakobsbrevet. Och Jakobsbrevet är ju Jakobs undervisning, han som var föreståndare i Jerusalem. Men det innehåller ju ganska mycket anspelningar på lagen och mycket såna här judiska saker. Det är ju helt klart en undervisning till judekristna. Så det är inte alls säkert att Saulus och Barnabas undervisade de här nykristna i Antiochia om samma saker som vi har i Jakobsbrevet. Kanske knappast ens troligt. Det finns ett annat bibelställe i Hebreerbrevet som jag själv brukar tänka på när jag tänker på nykristna. Vi kan titta på det. Om det var det här som var Hebreerbrevet 6. Om det var det här som var innehållet i Paulus och Barnabas undervisning. Jag ska låta det vara osagt därför att också Hebreerbrevet är till stora delar adresserat till judekristna. Men här står det i alla fall en kort sammanfattning om vad man undervisade de nykristna om. Det står i Hebreerbrevet 6:1. Låt oss lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära. Låt oss inte på nytt lägga grunden med, och så kommer det, räknas det upp sex saker. Omvändelse från döda gärningar. Tro på Gud är andra. Undervisning om reningar, står det här. Olika sorters dop, står det på något annat ställe. Handpåläggning för det fjärde. Eller om man vill föra de två samman, dop och handpåläggning. Det dödas uppståndelse för det femte. Och en evig dom för det sjätte. Det är alltså grunderna enligt den här undervisningen. Det är möjligt att det fanns med i Paulus och Barnabas undervisning. Men ännu mer troligt är nog att de undervisade det som finns i till exempel Stefanus predikan. Det som man håller i Apostlärningarna 7. Alltså när man återberättar Israels historia. Därför de här hedna kristna, de hade ju ingen kunskap eller liten kunskap förmodligen. Om någon alls, om Gamla testamentet och Moses och Abraham och sånt, vad visste de om det? Här var ju människor från Grekland och Fenikien och Rom och Pontus och vet inte varifrån de bodde. Och hedningar var de också. Ja, jag skulle tro att de fick undervisa ungefär som vi undervisar. Man fick undervisa om att Gud har blivit människa i Jesus Kristus. De undervisade säkert om vad Jesus gjorde, allt det Jesus gjorde, som han sa och gjorde, Det sa och gjorde han också för oss, även om vi inte var med då. Så är det samma undervisning och samma gärningar som gäller också för oss. För de här helbrägdagörelserna i Matteus evangeliet och så, det är ju bara exempel på hur dan Gud är och vad Gud vill. Och han vill ju detsamma med oss. Läran självklart densamma. De undervisar säkert också om att inte bara hans lära, hans undervisning och gärningar var exempel för oss, utan också hans leverne, hans sätt att relatera till andra människor, hans bönekamp, hans död är egentligen vår död. För när han dör på Golgata kors så dör han ju vår död. Det skulle egentligen vara du och jag som hängde på Golgata kors, korsfäst för våra synder. Om det hade hänt så hade ju inget annat hänt än det vi förtjänade. Men nu delar Jesus det med oss och han gör det på ett ställföreträdande sätt. Lyfter av oss skuldbördan i sin uppståndelse. Vältrar dödsriket och allting åt sidan ifrån oss. Avlastar oss skulden och dödens makt och uppstår till ett himmelskt liv som vi kan få del av redan här i tiden. Genom det ordet och genom den heliga ande. Det måste de ha undervisat om. Kanske inte så mycket om levernet som man undervisade de judekristna om levernet. Jag tänker på det här med lagen och laggärningar och allt sånt. För det var nog inte nödvändigt. Däremot så fick de ju säkert lära sig att lära av liv så att säga hänger ihop. För det är inte så att det bara är ett intellektuellt försanthållande, utan det är ju deras hjärtan som är fyllda med Kristuslivet. Det är ju den förvandling som de har genomgått och uppenbarligen har genomgått. Det var ju därför de ansluter sig till Herren. Alltså vad det innebär i praktiken. Och att hålla fast vid apostlarnas lära och brödragemenskapen och brödsbrytelsen och sånt måste de ha undervisat om. Ett år undervisade de. Jag är ganska säker på också, eftersom det står att det var en stor skara här i vers 26, att det här var en ganska så utsatt grupp. För hedningarna var fortfarande inte accepterade utav judarna, utan hedningarna var ju fortfarande hedningar i förhållande till judarna. Och hedna kristna var fortfarande hedna kristna i förhållande till judekristna. Så här var nog en viss skillnad på människor. Och det var nog som sagt en ganska utsatt grupp. Och då var de utsatt inte bara ifrån lokalbefolkningen i allmänhet, som tyckte att de där, vad har hänt med de där, och de är ju konstiga och springer omkring och pratar om Jesus. Det var ju en sak. Men också utsatta av sina egna, så att säga, utav de judekristna. Särskilt utav de som menade att det här med lagen och att kunna Mose undervisning och att hålla sig, det är viktigt. Så de var nog utsatta från det hållet också. Och de fick ett smeknamn. Man kunde inte kalla dem för judar. Vad skulle man kalla dem för något? Ja, man kallar dem för kristna. Och man kallar dem för kristna därför att man kopplade samman de här människorna med Herren Kristus. De som tillhör Kristus, de kristna. Och Kristus trodde man ju inte på, så att säga. De kristna trodde man ju inte heller på, utan det var ett smeknamn. Det var alltså inte deras, det var inte en självbeteckning. Det var inte de lärjungarna själva som började kalla sig kristna. Vi har sett i apostlagärningarna så här långt att de första kallades för bröder. Kapitel 1, vers 16 kallas de för bröder. I kapitel 2, vers 47 kallas de för frälsta. I kapitel 6, vers 1 kallas de för lärjungar. I kapitel 9, vers 2 kallas de för de som är på vägen. I kapitel 9, vers 13 kallas de för heliga. Kapitel 10, vers 45 kallas de för troende. Det är våra beteckningar. Våra ursprungsbeteckningar. Kristna klistrades på oss av våra belackare, av de som ville peka ut oss. etikettera oss. Det var inte våran självbild. Men det må ju vara hänt. Man kan ju ta till sig det där och fylla det med ett riktigt innehåll. Vi kallar oss ju för kristna nu för tiden. Men det är inte kanske det bästa ordet, har vi ju märkt, att ha som grundord när vi talar om oss själva. Ordet kristna finns bara 2 gånger i Nya testamentet. Och det andra ska vara Apostlagärningarna 26:28. Vi kan se vad det står där. Ja, just det. Det kan man ju se. Det kan man ju förstå det här ytterligare. Det stärker ytterligare det jag säger. När Paulus talar till kung Agrippa, så säger kung Agrippa i vers 28: du går fort fram i ditt försök att övertala mig och göra mig till kristen. Så det är fortfarande ingen självbeteckning. Och det andra stället, för det är 2 gånger förutom det här i 11, kapitel 11. Det tredje stället är alltså 1 Petrus 4:16. Vi ska se hur det används där. Där talar Petrus om att vi ska glädja oss också under lidandet. Men i vers 15: ingen av er ska lida för att han är en mördare eller tjuv, förbrytare eller förskingrare. Men om någon får lida för att han är kristen, ska han inte skämmas, utan prisa Gud för det namnet. Här används också ordet, alltså det är ganska märkligt, på alla 3 ställena, de enda 3 ställena där det här ordet förekommer, så används ordet inte som om det en etikett som andra har klistrat på oss. Här läste jag: om någon får lida för att han är kristen. I den grekiska texten står det: om någon får lida som kristen. Alltså om någon får lida, om någon kallas för kristen på ett elakt sätt och får lida för det och blir påklistrad det här som ett skymford, så ska han inte skämmas utan prisa Gud. Så det där ordet kristen är ett ganska svagt ord då, har vi förstått. Sen har vi då vers 27 till och med 30. Som handlar om hur hedna missionen förverkligas genom goda gärningar. Det låter väl spännande. Då står det i vers 27: vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antiochia. En av dem som hette Agabus trädde fram. Och genom anden förutsade han att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. Den kom också under Claudius regering. Då beslöt lärjungarna att var en skulle skicka så mycket han kunde till hjälp åt bröderna som bodde i Judén. Detta gjorde de också. Och de sände hjälpen med Barnabas och Saulus till de äldste. Vid den tiden, står det i vers 27. Jag kanske ska säga det att när vi läser om församlingen i Antiochia, vi började med det i 19 versen, och vi gör det kapitlet ut, så handlar det om år 39 och år 40. Efter Kristus. Alltså 10 år efter att Jesus har uppstått. När det står här. Vi hade ju en. Det var ju lite besvärligt. Kommer ni ihåg det när vi läste i 9 kapitel vers 26. Därför att. Då hade Saulus. Kommit till tro. Men enligt Galaterbrevet. Så åkte han ju aldrig till Jerusalem. Och därför när det står i 9:26. När han kom till Jerusalem, försökte han ansluta sig till lärjungarna, så skulle det enligt Galaterbrevet i alla fall ha gått 3 år. Ni kommer ihåg att vi reagerade på det när vi gick igenom det här, så jag tar inte det en gång till. Och så långt är det väl inte några bekymmer egentligen. Utan jag har räknat så också. Och det är därför som jag säger att när vi kommer till Antiochia här, så är vi år 39 och 40. Ska strax förstå varför jag tar lite tid till det här. Då kommer, och jag skulle säga det då i vers 27, vid den tiden kom, det är ju också så här lite luddigt, vid den tiden. Och då kommer i alla fall Agabus dit och han profeterar om en hungersnöd som skulle komma över hela världen. Hela världen heter på grekiska oikomene. Oikos är ju ett hushåll, ett hem, ett hushåll. Det är ett viktigt ord för oss nu med de små sammanhangen, ett oikos. Alla oikoser, det blir alltså hela världen. Oikomene, oikos plus oikomene. Samma ord som du har i ekumenik. Det betyder ju alla hushåll i hela världen. Det är, ja, alla är alla helt enkelt. Och en sån hungersnöd känner forskarna inte till. Man undrar om den här Agapus, om det är som det står här, att det kommer en svår hungersnöd över hela världen, så skulle man ju känna till det. Men det gör man inte. Däremot så känner man till att det kom en svår hungersnöd i Jerusalem under kejsar Claudius tid, som regerade mellan år 41 och 54 efter Kristus. Precis som det står här också. Den kom också under Claudius regering. I Jerusalem, Judén, var en svår hungersnöd. Så den blev alltså begränsad. Det var inte hela världen, utan det var möjligtvis då hela världen i Jerusalem och Judén. Men när de kristna i Antiochia hör den här profetian, och de tror ju att det är anden som har talat, det står ju så också i vers 28. Lukas uppfattar det som så när han skriver ner att det här var ett andens förutsägelse, den heliga andens förutsägelse, ett kunskapens ord. När de alltså tar emot det på det sättet, så sätter de igång en insamling. Och den insamlingen samlar man då ihop. Och så skickar man med Saulus och Barnabas till Jerusalem. Det jag skulle säga var det att när vi kommer till Galaterbrevet sen efter nyår förmodligen, så kommer vi se att Paulus är väldigt mån om att vi ska vara fria från lagen. När det gäller omskärelse eller sabbaten och matföreskrifter och sånt där. Vi ska inte behöva liksom komma under något ok. Men det finns ett undantag. Och det är insamlingen till de fattiga. Och då har man undrat liksom hur det kommer sig. Att just det skulle vara så att säga ett krav inom situationstecken då för oss kristna. Att dela med oss till de fattiga. Och då får man förstå det, och det är därför som jag hade den rubrik som jag hade på det här också, att hedanmissionen förverkligas genom goda gärningar. Man får förstå det här med att dela med sig till andra som en del av evangeliet. Alltså, vad är evangelium? Evangelium är inte bara ett prat om syndernas förlåtelse. Evangeliet är inte bara ett prat om att Gud älskar oss eller vad han har gjort för oss genom Jesus Kristus. Utan evangeliet är en kraft som gör att människor i nöd blir glada. Det är det som är evangeliet. När vi talar om hans död och uppståndelse och att han har all makt och så vidare, så klär vi den här kraften med ord. Och det är ju inte fel, för så talar vi om kerygmat som vi har talat om. Men vi ska vara medvetna om att det är en kraft. Denna kraft är att dela med sig till andra. Och därför så betraktas inte det här med att ge till de fattiga som någon sorts extra gärning. Utan det är helt enkelt evangeliet i praktiken. Man kan vända på det och säga så här också. Jag tror att vi var inne på det här när vi var i Jakobsbrevet. Vända på det och säga så här att det finns inget evangelium om det inte också innehåller just det här delgivning till andra. Ett evangelium som inte innehåller delgivning till andra, och det må vara alltså syndernas förlåtelse eller mat för dagen, det är ingen skillnad, för det är frågan om att dela med sig till andra. Ett evangelium som inte innehåller det är inget evangelium. Det är ingen som blir glad utav ett evangelium som inte innehåller något sånt som gör att man blir glad. Och vi vet att Paulus lägger vikt vid det här vid andra ställen, i Korintherbrevet och i Galaterbrevet, som sagt, insamlingen till de fattiga i Jerusalem. Där man så att säga, man har fått evangeliet från Jerusalem och man ger tillbaka, låter dem i Jerusalem få del av resultatet. Vi har fått evangelium och vi ger tillbaka. Jerusalems kristna får skörda det de har sått ut en gång i tiden. Så här finns en växelverkan. Vi kan komma tillbaka till det i Galaterbrevet. Men nu kommer det svåraste här nu. Jag får se om vi klarar det på 9 minuter. Jag hoppas det, därför att vi ska inte krångla till det. Jag har jobbat i timmar med det här, ska jag säga nu. Och jag ska presentera hur enkelt som helst. Men jag är rädd för att ni tycker det är krångligt i alla fall i slutänden. Vi läste ju i Apostlagärningarna 9 om att han kom till Jerusalem. Och vi sa att det hade gått 3 år. Det här i 11:30, det är då det andra besöket i Jerusalem, eller hur? Ja, det är att det här stämmer inte riktigt när vi kommer till Galaterbrevet. Om vi ser på Galaterbrevet så kan vi titta på problemet först, så att säga. Galaterbrevet 2, ja, vers 1, eller kapitel 1, vers 18, där har vi första besöket. Då säger han, först 3 år senare får jag till Jerusalem. Och sen kommer det i Galaterbrevets andra kapitel, vers 1. 14 år senare får jag åter upp till Jerusalem. Det är alltså det andra besöket. Det som vi läser om här nu då i Apostlagärningarna. Och när man bara har sagt så mycket så skulle man kunna tänka sig att det inte är några problem. Det står här i Galaterbrevet 2:1 att han reste tillsammans med Barnabas. Stämmer ju. Det står i att han får dit på grund av en uppenbarelse. Stämmer ju också, profeten Agabus. Och han skriver i den 10:e versen. Bara en sak ville de, att vi skulle tänka på de fattiga. Och det har de ju också gjort. Så det verkar inte vara några problem så långt. Det är bara det som är ett litet problem här, det är att han skriver att det här är 14 år efter hans omvändelse. Nu går vi tillbaka till Apostlagärningarna. Då är det som så att om det har gått 14 år efter hans omvändelse som ägde rum år 34, då skulle vi vara framme vid år 48 nu. 34 plus 14, 48. Men kapitel 12, Apostlagärningarna kapitel 12, vers 1. Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några församlingar. Det är år 42 som Jakob avrättas och blir martyr. Och så står det i slutet på 12:e kapitlet om Herodes död. Och han dog år 44. Så då har alltså Lukas lagt in någonting som verkar vara år 48. Det har han lagt in före år 42 och 44. Och det påverkar också hur vi ska förstå Galaterbrevet. Och det som är bekymret här, det är det att Paulus, han som har skrivit Galaterbrevet, han räknas som primärkälla. Det vill säga, om det finns 2 stycken källor och uppgifterna inte stämmer med varandra, då måste man ju värdera vilken källa som man ska lita mest på. Och då värderar man det som att Paulus uppgifter i Galaterbrevet väger tyngre. För det är ju hans uppgifter, han har ju själv varit med om det här. Uppgifterna i andra hand och kan alltså ha fått något fel. Vi måste alltså ha en förklaring, och jag kan lika gärna säga det på en gång, att det finns ingen förklaring på varför det står så här. Lukas har förmodligen inte rätt kronologiskt. Antingen så får man förklara det här på något sätt, eller också får man säga att Lukas har fel i kronologin, för det här hände inte vid den här tidpunkten. Det finns 3 stycken, ja det finns egentligen 5 eller 6 olika förslag till lösningar på det här. Och om jag förkortar det, förenklar det till tre förslag, så ska ni få höra dem här. Det här finns bara i noten på anteckningar, så det är ingen huvudsak. Men jag tycker inte jag vill hoppa över svårigheterna. Det första försöket är det att den där resan i Galaterbrevet 2:1 är kollektresan. Precis som vi antydde här till början. Men de flesta som lägger ut Galaterbrevet, de menar nog att andra kapitlet är Jerusalemsmötet. Alltså då när de bestämde det här med omskärelse och så vidare. Och det är ju lite konstigt om Paulus skriver Galaterbrevet och går så hårt åt Galaterna om omskärelsen utan att hänvisa till Jerusalemsmötet. Där de alla har varit samlade och bestämt hur det ska vara. Och så tänker man att det i Galaterbrevet 2, det måste nog vara Jerusalemsmötet. Men då stämmer det i alla fall inte. Och som jag säger, det är kollektresan. Då lutar det åt att Galaterbrevet måste vara skrivet innan Jerusalemsmötet. Och det är därför det inte finns med där. Och då får vi en väldigt tidig datering på Galaterbrevet. Så tidig så att man kan säga att det är det första brevet som Paulus har skrivit. Det är spännande. Men om det nu är så, och jag lutar åt det hållet som ni kommer att märka här så småningom, då har Lukas ändå fått det fel i kronologin här, därför att han kan ju inte ha skrivit, han kan inte gjort den här kollektresan, den här andra resan vid den här tidpunkten, för Paulus själv säger att det hade gått 14 år efter hans omvändelse. Det andra lösningsförsöket, det går ut på att Lukas som har skrivit det här, han har haft tillgång till två traditioner. För han har ju fått information från olika håll och kanter när han har skrivit ner apostlagärningarna. Då har han fått information om en kollektresa, och så har han fått information om ett andra besök i Jerusalem som Paulus gjorde tillsammans med Barnabas. Men så har han slagit ihop de här två händelserna till en berättelse, och det är den som finns här då i 11:27-30. Det betyder att det är både kollektresan och Jerusalemsresan i ett och samma. Och det är fortfarande så då att då är det den Jerusalemsresan som finns i Galaterbrevet 2. Den är samma som kollektresan alltså. Fast det är bara omnämnt som ett händelse i apostlagärningarna. Då kan kronologin stämma. Den kan stämma på så sätt att vi säger ju att Paulus blev omvänd år 34. Men han kan ha blivit omvänd år 31. Det beror ju lite grann på om Jesus dog, eller när han föddes rättare sagt. Ni vet att det är lite osäkert där på några år. Och om man räknar på ett annat sätt än vad jag har gjort, så kan det stämma. Då kan det ha gått 14 år vid den här tiden. Fast det är på gränsen. Det tredje lösningsförsöket, det går ut på att kollektresan som vi har här, den andra resan här i apostlagärningarna, den är inte omnämnd i Galaterbrevet. Det stämmer alltså inte egentligen om man läser Galaterbrevet att det där i Galaterbrevet 2, den här Jerusalemsresan, att det är den andra, det är egentligen den tredje resan. För den andra kollektresan som är om den här, den har inte Paulus tagit med. Och han har inte tagit med den därför att den är inte väsentlig för Galaterbrevet. För Galaterbrevet handlar ju om omskärelsen, och det är Jerusalemsmötet där som är viktigt. Och det är Jerusalemsmötet han skriver om, men inte kollektresan. Jag tycker ju att det är lite märkligt. För det första tycker jag det är märkligt om Paulus skulle ha glömt bort den här insamlingen till de fattiga i Jerusalem. För det andra så är det ju lite märkligt om han tar bort den från Galaterbrevet när han så tydligt skriver att han bara varit där en gång först efter 3 år och sedan inte mera, och sedan en andra gång då 14 år senare. Då har han ju inte riktigt hållit sig till sanningen, kan man tycka. Om Paulus skulle ha tagit med den här kollektresan i Galaterbrevet, då skulle han ha fått klämma in den mellan kapitel 1 och kapitel 2 i Galaterbrevet.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden, och det var över apostlagärningarna, och det här var del 32. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Här efter kommer sändningen från Radio MF, och jag är Ulf Gustafsson, producent och tekniker på programmet. Tackar för att du har lyssnat, och det här var från Värnamo församlingsnärradio.